Okej, min utgångspunkt här kommer att vara det perspektiv som Jesus sa, det vi möter i evangelierna. Och om man sammanfattar Jesu perspektiv så tycker jag det är fyra saker som framstår väldigt tydligt. Det första är att för Jesus är det självklart att människans personlighet överlever den fysiska döden. Vår identitet bevaras också efter det att vår kropp har dött. När vi dör så läggs ju kroppen i marken, den kommer att ruttna bort. Upplösas och ingår i det biologiska kretsloppet. Men Jesus är väldigt tydlig att allt är inte slut för människan vid döden. Utan att det endast är en första fas av vår existens som har avslutats. Därför kan Jesus säga till den rövare som han korsfäst tillsammans med och som inom någon timme kommer att vara död och vars kropp kommer att slängas i en massgrav och så att säga, han kommer att vara mänskligt sett vara borta inom någon timme. Då kommer Jesus till honom: sannoliken redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det finns för Jesus en alldeles säker fortsättning bortom den kroppsliga döden. För det andra, människan är ansvarig. Det finns i hela Jesu attityd till människor han möter att vi är ansvariga varelser, att vi måste ta ställning, vi måste välja. Vi måste också bära ansvaret för våra handlingar. Även om vi ur många aspekter är präglade av omständigheter utanför oss. Och Jesus verkar ha väldigt stor respekt för de omständigheter som människor befinner sig i. Vi kan tänka på hur respektfullt Jesus möter människor som har haft väldigt svåra omständigheter. Som andra människor föraktar, som andra människor stöter ut. Jesus tar de människorna på allvar. Och har förståelse för att omständigheter kan deformera en människas liv. Vi är ofta offer för andra människors val. Men utifrån de omständigheter som vi ofta inte är ansvariga för eller kan påverka, så gör vi ändå val och skapar vårt liv. Och de valen har vi ansvar för. Och Jesus kan säga så här på ett ställe i Lukas 12, 47-48: det är en tjänare som vet vad hans herre vill, men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många där. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han ska bara piskas med några tårar. Av den som har fått mycket ska det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mer. Det här är ju tankegången att människan är ansvarig. Men det finns också en hänsyn till de omständigheter i vilka vi har levt. Om vi har haft mycket kunskap eller lite kunskap. Och vår ansvarighet, eller Gud kommer att hålla oss ansvariga utifrån vår sammanlagda situation. För det tredje. Människans liv kommer att utvärderas. Vi är ansvariga och därför kommer vi att ställas till svars. Det kommer en dag då alla människor ska träda fram inför Gud och göra räkenskap för sina liv. Redovisa sina liv. Så utvärderat, vad gjorde man av sin tid på jorden? Världshistorien avslutas enligt Jesus med att han själv ska komma tillbaka. Och då ska alla folk samlas inför honom. Det är alla som har varit, alla som finns nu, alla som kommer att finnas. Alla ska samlas inför Jesus. Och då ska varje människa få göra upp sitt liv inför honom. Och då ska hela världshistorien göras upp. Äntligen ska allt som är ouppklarat redas ut. Äntligen ska rättvisa skipas. Äntligen ska upprättelse ges åt alla de som inte har fått den upprättelse de skulle ha. Och äntligen ska det onda få det straff det förtjänar. Också allt det onda som människor har kommit undan med genom historien. Och Jesus kan säga väldigt tydligt att han ska löna var och en efter hans gärningar. För det fjärde. Mänskligheten kommer att delas. Jesus använder många olika bilder för att beskriva att efter domen så blir det en separation. Men mänskligheten kommer att delas i två grupper. Om Jesus talar om får och getter. Han talar om de som står på höger och vänster sida. Han talar om de som är visa och de som inte är visa. Så som inte är kloka. En del av mänskligheten bjuds in till Guds rike, en annan avvisas. Det sker en separation där gott och ont skiljs för alltid, separeras. Och den åtskillnaden den klyver rakt igenom mänskligheten enligt Jesus. Så han slutar sitt stora tal i Matteus 25 genom att säga att några ska gå bort till evigt straff medan andra ska gå bort till evigt liv. Och den här aspekten är helt ofrånkomlig i Jesu undervisning. Det går inte att komma undan. Det är inte något enstaka vagt uttryck. Utan Jesus återkommer till den här tanken i ett antal olika tillfällen. Den finns där tydligt i hans undervisning. Den Jesus som inkluderade så många människor i sin gemenskap är också väldigt tydlig att det kommer en dag av en separation i mänskligheten. Så, människan överlever döden. Människan är ansvarig. Därför kommer människans liv att utvärderas. Och utifrån den utvärderingen kommer mänskligheten att delas. Då kan man fundera så här långt. Är något av de här påståendena problematiska? Är några av dem liksom omöjliga att ta till sig? Är det uteslutet att det skulle kunna vara så? Och jag skulle själv säga att jag kan inte finna något av dessa i grunden problematiskt eller omöjliga att ta till sig. Men vad innebär då separationen? Vad innebär det att gå förlorad? Nu ska vi tänka vidare kring det sista av de här påståendena. Måste vi göra en liten reflektion här. Jesus och Nya Testamentet kan tala om detta att gå förlorad som att bli avvisad till en brinnande ugnen, att bli utslängd till en eld som aldrig slocknar. Kan också talas om att det kommer att vara ett mörker om man kastas ut i mörkret. Då får vi ju en liten intressant sak här. Hur går det här ihop? Att det ska vara en brinnande ung och en evig eld. Och samtidigt ska det vara mörker. De här sakerna verkar ju dra åt helt olika håll. Det kan talas om att det ska vara en plats av gråt och tandagnisslan. Där man gråter och säger tänder. Och så kan det samtidigt talas om att det är en plats där både kropp och själ förgörs. Det verkar också vara lite komplicerat att få gå ihop. Tårar och tänder verkar väldigt kroppsligt. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi ser att de här sakerna, det måste vi förstå som metaforer, som bilder. När det talas om eld, om en brinnande ugn, eller om mörker, eller om att skära tänder. Så är det bilder, metaforer, som vill beskriva någonting fruktansvärt. Och någonting som är verkligt. Men det är en bild för någonting. Och vi ska inte förstå det på ett bokstavligt sätt. Om vi försöker förstå Bibelns undervisning här på ett bokstavligt sätt. Så kommer de olika utsagorna att ta ut varandra. Alltså det funkar inte ihop. Och det är ganska tydligt tycker jag att det är menat som bild. Vad är då poäng? Och det som är den grundläggande poängen i Jesu undervisning och i Nya Testamentets undervisning, det är att vi som människor riskerar att skiljas ifrån Gud och allt det han är och allt det han står för. Och det beskrivs i såna här målande bilder. Därför att det är något fruktansvärt. Därför att Gud är all skönhet, livets källa. Allt som är gott, det kommer ifrån honom. Att skilja sig från honom, det är den yttersta förtvivlan. Och det är det som är själva poängen eller grundtanken i den bibliska undervisningen. Och vi har det tydligt formulerat i andra Thessalonikerbrevet. Att det finns en risk att möta evigt fördärv. Och så förklarar Paulus vad det innebär. Nämligen fjärran från Herrens ansikte och hans makt och härlighet. Alltså, det som vi kan kalla för helvetet. det är alltså detsamma som att skiljas ifrån den Gud som har skapat livet, som är allt liv och all skönhetskälla. Att visas bort ifrån honom, allt vad han är och allt vad han står för. Och det är det som man försöker beskriva med de här bilderna. Men varför uppstår den här situationen? Vad är det som gör att det måste bli en separation i mänskligheten? Hur kan Jesus, som är så fylld av kärlek, driva den här tanken och varna för det kommer en dom och det kommer att sluta med en gränsdragning? Vad är bakgrunden till det? Jesus om någon borde väl förstå vad sann kärlek är. Det finns tre saker som jag ser det som Gud inte kan göra. Ni vet att enligt Bibeln så är Gud allsmäktig. Allmakt finns hos Gud. Och samtidigt finns det saker som Gud inte kan göra. Gud kan till exempel inte ljuga. Därför att han är sannfärdig. Han kan inte gå emot sitt eget väsen. Gud kan inte göra sånt som är logiskt omöjligt. Han kan inte rita fyrkantiga cirklar. Han kan inte lugga en finskalle. Det är många saker Gud inte kan göra. Inte för att hans makt är begränsad, utan för att det inte finns någonting att göra. Vi påminner om tre saker Gud inte kan göra. Gud kan inte glömma historien. Gud drabbas aldrig av demens. Det som har skett, det har skett. Och det är på riktigt. Och det är något väldigt viktigt att Gud inte ignorerar människans historia. Det är något väldigt viktigt för den som har blivit förtrampad, den som har blivit utnyttjad, den som har blivit missgynnad, att kunna veta, även om ingen människa ger mig upprättelse, även om ingen domstol ger mig rätt, även om ingen människa tror på mig, så finns det en Gud som vet hur det är och som inte glömmer. Som inte ignorerar. Det kommer en dag när det kommer att bli rättvisa. Tänk på alla de miljoner människor som har fått sina liv förstörda. Ödelagda av andra människors ondska. Deras blod ropar från jorden. Om upprättelse. Och det är väldigt gott att Gud inte glömmer. För den tanken har ju också då en annan sida. Det innebär ju att allt det som har varit halvt och fel och falskt och själviskt och trasigt i våra liv, det är någonting som verkligen har funnits i historien och som Gud inte bara glömmer eller ignorerar. Gud kan inte göra som jag hörde någon säga om islam, att Allah kan göra ett veck på historien. Ni vet, om man har gardiner så kan man kan ju dra ut gardinen så. Men så kan man ju också släppa den, så bildas det väck och då kan det försvinna saker in här som inte syns längre. Det är då ett sätt att lösa en del problem. Fast det är ju inget gott sätt att bara skyla över ifall det verkligen finns någonting ont där. För det andra, Gud kan inte bara förlåta utan en moralisk grund. Man kan inte bara förlåta och gå vidare. Hur gör vi kan ju om jag gör någonting ont mot Marcus här under fiken. Då skulle han kunna ha visat nåd mot mig och om jag ber om förlåtelse så skulle han säga okej, jag förlåter dig. Låt oss gå vidare, vi glömmer det här. Och så behöver det förhoppningsvis inte ligga mellan oss. Men Gud kan inte bara göra så att han förlåter och går vidare. Och kanske en enkel bild kan illustrera det. Jag kan, eller Marcus kan förlåta mig om jag har gjort något intressant. Men om vi tänker i ett land där ett mål drivs i de olika domstolsinstanserna upp till högsta domstolen. Om högsta domstolen fäller utslaget, det blir frikännande dom. Vad har hänt då? Då har rättsordningen på den punkten för all framtid ändrats i det landet. På den punkten är det fritt fram att göra den saken. Förstås. Gud, om han finns, är den yttersta rättsinstansen i universum. Han är också mycket mer än en rättsinstans. Han är en brinnande kärlek. Men han är också den yttersta rättsinstansen. Om Gud på en enda punkt skulle säga, låt oss glömma det där och gå vidare, då är den punkten för alltid ändrad. Då är hela den moraliska rättsordningen förändrad. Och det kan inte Gud göra, eftersom han är en god Gud, en helig Gud. Gud upprätthåller rätten. Om Gud ska förlåta och frikänna den som har gjort det felaktiga, så måste det ske på en moralisk grund. Och det är det som evangeliet ger oss. Att Jesus tar straffet, bär bort skulden, sonar brottet. Så att Gud har en moralisk grund att förlåta oss på. Han upprätthåller rätten. Han utdömer straffet. Det faller på Jesus. Och han kan frikänna den som vill ta emot förlåtelse. För det tredje, Gud kan inte tvinga människan. Man kan tvinga en hund, ta den i koppel och dra den med sig. Om man är tillräckligt stark så kan man det. Men människan är inte en hund. Gud är tillräckligt stark så han skulle kunna göra vad han vill med människan. Men människan är skapad som en varelse med frihet, ämnad för en kärleksfull relation till Gud. Och därför kan inte Gud tvinga människan och samtidigt låta människan fullt ut vara människa. Han kanske skulle kunna programmera oss, göra av oss till datorer eller robotar, men då skulle vi inte vara fullt ut människor. Tycker det här citatet är intressant när det gäller den första punkten, att Gud inte kan glömma historien. Så här skrev en journalist som heter Eva Moberg, men det är inte den mest kända Eva Moberg, utan en annan Eva Moberg som därför har lagt till ett X i sitt namn, Eva X Moberg, för att inte förväxla. Hon skrev 1998 så här: Thatcher talar om försoning på samma sätt som den forna apartheidregimen i Sydafrika talar om att glömma och gå vidare. Och det internationella samfundet kräver av bosnierna att det är dags att stryka ett streck över gamla oförrätter och börja leva sina liv igen. Det är nämligen betydligt lättare för segrare, förbrytare och passiva åskådare att tala om förlåtelse än att tala om rättvisa. Förlåtelsen intar en hedersplats i samma västerländska kulturbygge som frambringade FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna för 50 år sedan. Men de kränkta ser saker och ting i ett annat ljus. De vet att försoning inte är möjlig utan upprättelse. Att det är orimligt att leva vidare i en värld där de allra grösta förbrytelserna mot människovärdet förblir ostraffade. Glömskan är ytterligare kränkning. Ännu en gång. Och jag tycker att hon är något väldigt viktigt att stå här. Om Gud skulle glömma, bara bortse från det som har hänt i historien, då skulle Gud utsätta människor som har varit drabbade för ytterligare en kränkning. För det man säger är då, det var ingenting. Det gjorde ingenting. Väldigt ofta när vi då diskuterar den här frågan om helvetet, om separation i mänskligheten, så tror jag att många av oss, och det inkluderar mig själv, att vi närmar oss den frågan med någon form av moralisk förtrytelse. Vad är det här för en undermålig Gud egentligen? Vi bär med oss den här starka känslomässiga reaktionen. Och då måste vi fundera lite på alternativen. Vad är alternativen? Ur Guds perspektiv. Vad ska Gud göra om han inte vill upphäva universums rättsordning? Om han inte kan kompromissa med sitt eget väsen? Vad ska Gud göra? En hel del tror jag tänker så här: ja, men kan inte Gud bara kollektivt frälsa allihopa? Det vore väl det bästa uttrycket för Guds kärlek. Men jag är inte säker på att det är faktiskt rätt tänkt. En Gud som kollektivt skulle frälsa alla, oavsett om människan vill ha den frälsningen eller inte, oavsett om människan vill göra upp med det onda eller inte, det tror jag inte är ett uttryck för en överlägsen kärlek, utan snarare för en underlägsen godhet. En godhet som i grunden inte bryr sig om gott och ont och människors ställningstagande där. Och som i grunden inte bryr sig om människan vill eller inte. Vad är det egentligen för en Gud om man inte tog det onda på allvar? Och om man inte tog människan och hennes val på allvar. Skulle det verkligen vara möjligt för Gud att älska tillbaka människan till sig själv? Jag är inte helt säker på det. Jag vet inte om några av er har funnits med i eller stått i närheten av skilsmässosituationer. Där det inte är helt ovanligt i ett äktenskap, där det då har varit saker och ting har gått snett, det har varit en otrohet kanske. Och då är den svikna parten fortfarande full av kärlek till den andra, är beredd att betala priset för att hela relationen, är beredd att älska tillbaka den andra, men där den andra inte vill, utan faktiskt går, där den skyldige inte tar emot förlåtelse och kärlek, där det inte går att älska tillbaka den andra. Så vet vi ganska väl att det kan vara bland människor. Det spelar ingen roll hur stor, hur ren, hur varm, hur äkta den ena partens kärlek är. Det finns ingen automatik att man kan älska tillbaka någon. Så skulle det kunna vara när det gäller Gud. Att det inte är en brist i Guds kärlek, utan den är fullkomlig och är brinnande för människan. Men vad ska Gud göra om människan inte vill? En annan sak som vi behöver tänka på här, det är att Guds dom inte är godtycklig. Ibland när vi tänker på den här med separationen, så får vi ha någon sorts känsla av att här står mänskligheten, och där inför Gud så inser alla att egentligen, ja men det är ju Gud vi ska älska. Och så är Gud så grym att han separerar vissa människor från sig själv. Se vilken elak Gud. Och vi har liksom den bilden eller föreställningen. Det är absolut inte det som Nya Testamentet talar om. Den talar istället om att domen tydliggör det som redan nu är ett faktum. När Jesus talar om höger och vänster sida, så står människor på höger och vänster sida redan innan domen. Därför domen kommer bara visa det som redan är ett faktum. Det kommer visa vad människan redan har valt att identifiera sig med. På något förfärligt fruktansvärt, och det kan också vara ett underbart sätt, så är det så att vi blir det som vi älskar. Kanske några av er har stått nära någon som sitter fast i ett missbruk. Ibland som missbrukssituationen blir värre och värre, så uppstår en fruktansvärd process där personen kanske på ett sätt älskar sin familj, men där kärleken till drogen hela tiden växer sig starkare, och ju mer man använder drogen, ju starkare blir den kärleken. Och till slut sker det obegripliga att man väljer en drog framför kanske sin egen familj, sina egna barn, sin egen man eller hustru. Det är liksom från början ett fullständigt orimligt val. Men det sker någonting att man börjar identifiera sig med det man älskar, och man blir liksom mer och mer förknippad med det. Tills man till slut gör ett val som är alldeles horribelt, men som man ändå gör. Och jag uppfattar Nya Testamentet att här finns en form av liknande, som innebär att om vi älskar själviskheten, så kommer vi idag att bli lämnade åt oss själva. Det är inte för att Gud vill stöta bort oss, utan det är för att vi har valt att identifiera oss med oss själva och inte Gud. Men då tror jag vi har den här känslan. Ja, men på domens dag, när alla ser vem Gud är och ser vad han har gjort och förstår, kommer inte alla att erkänna Gud och be om nåd och börja älska Gud? Nej, jag tror inte det. Om vi tänker så, då tänker vi så här att människans problem är bara en kunskapsfråga. Vi kan inte veta tillräckligt mycket om Gud, och därför tror en del inte på Gud. Men om man bara får kunskap, och det kommer vi få på domens dag, och ser alla Gud, är konfronterade med Gud, man kan inte komma undan. Ja, men då ger sig alla människor. Men jag tror inte att det är det som är själva problemet. Hur mycket kunskap vi har om Gud. Som man kanske vet redan idag. Tillräckligt mycket om Gud. Utan frågan är om man vill ha med Gud att göra. Det kommer säkert vara så att människor kommer att vilja undfly konsekvenserna av sin synd på domens dag. Men det är inte säkert att man vill ha med Gud då, om man inte har velat ha med Gud nu. Det är det kan vara så att Guds upproret fortsätter också på domens dag, också efter separationen. Alltså att det är på ett sätt inte Gud som separerar människan från sig själv, utan att det är människan som genom sin synd och genom sin otro att inte ta emot evangeliet, som hade kunnat lösa alla problem med vår synd. Att det är människan genom sin synd och sin otro som separerar sig själv från Gud. Och domens dag gör den separation vi har iscensatt från Gud. Den kommer domens dag och Guds dom över oss. Den kommer att göra det definitivt. Men själva orsaken är inte någon sorts illvilja ifrån Gud. Ja, men måste då Gud göra det här definitivt? Ja, vad skulle hända om Gud inte drog en gräns? Om Gud aldrig drog en gräns och separerade gott ifrån ont? Allt skulle innebära att den här världen med allt sitt elände skulle fortsätta i all evighet. Om det inte kom en dom och en gränsdragning. Eller om det kom en dom, men så gjorde Gud inte gränsdragning utan säger, nu kör vi ett varv till. Det skulle innebära att det nya riket skulle bli omedelbart som det här jorden har varit. Om Gud ska upprätta ett rike med allt det som vi längtar efter, av rättfärdighet och rättvisa och kärlek och rättfärdighet, då måste Gud dra en gräns för att kunna starta något nytt. Någonting som är helt nytt. Då tänker en del så här, ja men om det är så här, då tycker jag ändå att det problemet är Gud. Varför har han skapat människor som kan förvridas till den grad att de säger nej till honom? Det vore bättre om det inte fanns till. Egentligen är det Guds fel ändå. Han skulle inte ha skapat. Är det inte bättre att det inte finnas till? C.S. Lewis säger att det där är feltänkt. I vilken mening är det bättre för mig att inte finnas till? Där finns ett problem i den satsen. Hur kan det vara bättre för mig att jag inte finns till? Om jag inte finns till kan ingenting vara bättre för mig, eller hur? Det här säger en filosof som heter Norman Geisler. Han säger så här: it is important to notice that non-existence cannot be said to be a better condition than any kind of existence, since non-existence is nothing. And to affirm that nothing can be better than something is a gigantic category mistake. In order to compare two things, they must have something in common. But there is nothing in common between being and non-being. Ett filosofiskt sätt att säga att det är meningslöst att säga att det vore bättre för mig eller det vore bättre för den ifall han eller hon aldrig hade funnits. Men det är något fantastiskt att få till. Men det vore bättre för var en av oss om vi inte hade gjort ett uppror mot Gud. Det vore bättre för varje människa som har sagt nej till evangeliet om man hade sagt ja till evangeliet. Där kan vi jämföra. Nu ska jag sluta här med en liten uppställning som handlar om de vägval man kan göra i de här frågorna. Vi lever här nu, vad händer när vi dör? Ett alternativ är att vi utplånas, vi upplöses, det finns ingen fortsättning. Ett annat alternativ är att det finns en fortsättning. Jesus säger att det finns en fortsättning. Och det är det enda sättet som livet kan ha en mening. Om det inte finns en fortsättning så betyder det ytterst sett ingenting hur vi lever nu, vad vårt liv blir. Om det inte finns en fortsättning så finns det ingen yttersta mening. Jag väljer fortsättning. Om vi tänker att det finns en fortsättning, då kan vi tänka på flera olika sätt. Vi kan tänka att ja, det fortsätter med reinkarnation. Vi återföds till nya existenser som man tänker österländ. Vilket är en fruktansvärt grym lära. Som ju då innebär att var och en som lider idag lider precis rättvist och ska ha det så eländigt som den personen har, för det är det rättvisa straffet på det dåliga livet man hade tidigare. Ett fruktansvärt perspektiv på människan. Man kan tänka sig att man lever vidare, att bara någon sorts själens fortlevnad, någon sån här platons, man lever vidare i någon sorts andlig värld. Kan man tänka sig, men det innebär då att man nedvärderar kroppen och säger att det här att vi är människor med kropp, med sinnen, det är ingenting viktigt. Det kan också vara en väldigt egendomlig syn på människan. Huvudalternativet till de två sakerna är att tänka sig att fortsättningen blir en uppståndelse. Alltså att vi går vidare till ett nytt liv där vi kommer att uppstå kroppsligt. Och det är det som Jesus hävdar i Nya Testamentet. Om vi går vidare så kan man då fundera på, om det blir en uppståndelse, vad händer efter uppståndelsen? Då kan man tänka sig att efter uppståndelsen blir alla frälsta. Gud bryr sig inte om gott och ont, utan tar alla till sig. För det innebär någon sorts korruption av Gud. Det innebär att det finns ett djupt moraliskt dilemma. Att det onda blir inte gjort upp med. Och det verkar också innebär att Gud skulle tvinga människor. Jag har träffat människor som säger, jag vill aldrig ha med Gud att göra. Det skulle innebära att Gud tvingade människor. Jag tycker att det är problematiskt på båda sätt. Det andra alternativet är då att Gud separerar gott ifrån ont. Det kommer en dom, det kommer en separation. Gud gör upp med det onda och nyskapar en värld med bara gott. Om man då går vidare och tänker att det blir en separation mellan gott och ont, då kan man tänka på två sätt. Antingen kan man tänka att det blir ett straff över det onda, Gud gör upp med det onda, och sen frälsar han alla. Någon sorts skärseldtanke, någon variant av det. Alltså att Gud straffar det onda, och sen vill ändå alla till slut ha med Gud att göra, och så räddar Gud alla. Så det blir en slutgiltig universalism, men den föregås av någon form av rening. Det andra alternativet är att det blir straff över det onda och att det innebär en evig separation mellan gott och ont. Jag har problem med tanken på en skärseld eller en rening av två skäl. Dels för att jag inte tycker att det finns några stöd för det i Bibeln. Och dels därför att det förutsätter att alla människor vill ha med Gud att göra, vill ta emot Guds frälsning, vill tro och lita på Gud. Och det verkar att varken vår Bibelns undervisning eller vår erfarenhet att det faktiskt skulle vara så. Och därför så tycker jag att det talar för det perspektiv som Jesus sa, att det blir en separation mellan gott och ont, där Gud straffar det onda. Och då finns det ett sista val, nämligen att det sker en separation, Gud straffar det onda, och de som drivs bort ifrån Gud drivs bort till en evig existens borta från Gud. Alltså att det är en medveten evig existens men skild ifrån Gud. Det andra alternativet som har börjat diskuteras ganska mycket de senaste decennierna, det är en tanke som säger att Gud separerar gott ifrån ont. Han ger det onda dess rättvisa straff, men det straffet är inte evigt i tid. Det är evigt till sina konsekvenser, men att det slutar med en slutgiltig utplåning. Vi kan ta upp det till en diskussion. Jag tycker att utifrån Nya Testamentet så kan man ha en viss öppenhet att pröva de här två, båda de två alternativen, och titta på hur, vad säger texterna om det här. De ligger ganska lika varandra, eftersom de båda hävdar en dubbel utgång, en separation som är definitiv, konsekvenser som är eviga, men där det ena alternativet säger att det vi kallar för helvetet kommer en dag att upphöra när Guds straff över det onda har utmätts. Medan det andra säger Det är en evig existens och helvetet kommer därmed alltid att finnas. Då diskuterar man ju förstås, finns det verkligen proportioner mellan brott och straff i hela det här perspektivet? Hur mycket vi än syndar så syndar vi människor begränsat. Det går inte att synda oändligt mycket, hur mycket man än försöker. Det kommer alltid bli en ändlig mängd synd. Det kan inte kräva mer än ett ändligt straff, skulle man kunna tänka sig. Och det har ofta kommit som en invändning mot tanken på eviga straff. Det finns flera olika möjligheter att tänka kring det. En möjlighet är att tänka att de människor som visar bort från Gud gör det med ett upproriskt hjärta, och deras gudsuppror kommer så att säga fortsätta i helvetet. De kommer alltså fortsätta att synda och därmed fortsätta att drabbas av Guds vrede över synden. Ett annat perspektiv är att det är inte lätt för oss att bedöma vad är det rättmätiga straffet för ett uppror mot Gud. Vad innebär synd mot en oändlig och helig Gud? Det är inte lätt för oss att sätta upp en straffskala och säga det är rimligt och det är orimligt. Alltså måste vi ha en ödmjukhet när vi diskuterar det här. Och tredje förhållningssättet är ju att om man då tänker att det att helvetet är begränsat i tid, då säger man ja, det är just därför att människans synd är ändlig, och därför blir straffet också tidsmässigt ändligt och sen upphör helvetet. Jag har talat mycket om helvetet. Bibeln talar inte sammanlagt mycket om helvetet. Bibelns betoning är inte på ett avvisande ifrån Guds sida, utan det handlar om att människan har avvisat Gud och nu välkomnar Gud människan. Det är ju hela Bibelns grundperspektiv. Så älskade Gud den värld som hade avvisat honom, att han utgav sin enda son för att var och en, vem som helst, varje individ som vill kan få evigt liv. Om man tror på Jesus, då kommer man inte att förgås, utan få del av ett uppror. Nya testamentet tycker jag är klar över att Gud har öppnat en väg för varje människa. Från Guds sida finns inga hinder eller blockeringar. Gud är inte den som vill avvisa. Men för den människa som avvisar Gud, vad ska Gud ytterst sett göra? För den människa som identifierar sig med Guds uppror, vad ska Gud ytterst sett göra? Låt mig sammanfatta det med att säga med ett berömt citat från C.S. Lewis när han talar om helvetet. Till sist finns det bara två sorters människor. Det som säger till Gud, sker din vilja. Och det till vilka Gud säger, sker din vilja.